Okej, vi är ju inne i den här serien Förändring, förvandling. Förra gången så pratade vi om förändring. Vi pratade om att vi nog alla ville, det var en som inte ville, men annars så. Att vi alla ville ha, ville nog mer eller mindre alltid ha någon förändring. Någonting man inte är nöjd med, man vill förändra, man vill ofta få se förändringar bland våra omständigheter. Alltså många gånger utanför oss själva. Men vi sa också, eller jag sa, att många gånger är det en förändring som vi längtar efter, som egentligen är en djupare förändring på insidan som vi längtar efter. Och att det helt enkelt kan vara så att det är den där avbilden som vi egentligen var skapta till, Guds avbild. Att det är den som egentligen vi alla människor går och längtar efter. Och är aldrig tillfredsställda riktigt, utan vi håller på hela tiden och letar och söker och försöker att hitta tillbaka sitt, även om inte vi är medvetna om det, att det är just det. Den där avbilden som gick förlorad vid syndafallet. Vi talar också om att förändring börjar i våra huvuden, med våra tankar. Hur viktigt det är. Jag tror att alla egentligen visste det där, men jag märkte på responsen sen att det var, ja, ibland så. Ja, just det. Många som tyckte att det där kanske man inte alltid tänker på, fast att man kanske vet om det. Att allting börjar ju egentligen med våra tankar. Vad tänker jag egentligen? Vad tänker jag om mig själv? Vad tänker jag om andra? Och så vidare. Och att det faktiskt formar mitt liv. Vad jag tänker. Jag tänkte på ett uttryck. En tv-serie ni vet som har gått över någon gång nu. Du blir vad du äter. Den har ni, någon som har sett den en gång. Man har alla sett någon gång. Anna Skipper. Vi brukar köra med det på ett program vi har på fängelset. Du blir vad du tänker. Det ligger någonting i det. Du blir vad du tänker. Allting börjar i våra tankar. Vi kan inte bara säga att ja, det bara råkade bli så där. Därför att någonstans så börjar det i våra tankar. Och vi har ett ansvar för hur vi reagerar och agerar på tankar som vi får eller som vi själva skapar. Men idag tänkte jag gå vidare. Att inte bara stanna där vid den här förändringen, utan prata om förvandling. För det är första, sen när man tittar förändring, förvandling, ja, kan ju tyckas se lite lika ut. Men oj vilken skillnad tycker jag att det är på de här två sakerna, åtminstone det vi ska tänka på och prata om idag. Förändring är en sak, men förvandling är faktiskt någonting helt annat. Jag tänkte att vi skulle ta en liten bild här. Ska se om ni har bra fantasi. Jag tänker att jag tar in en stor fet gris här inne nu. Som kommer direkt från svinstejan. Riktigt skitig, äcklig, stor fet gris. Så tar vi en högtrycksspruta här och så spolar vi av den här grisen riktigt, riktigt rejält. Och massa shampoo och tvål och tvätta grisen och borsta tänderna på grisen och liksom så här riktigt. Och sen så smörjer vi kanske in grisen med något välluktande härlig salva som blir len och fin och skön och smeka och sådär. Lite läppstift kanske på grisen, det kan nog vara snyggt, eller vad tror ni? Ja, va?
Miss Piggy.
Miss Piggy, ja precis. Vi verkligen förändrar den här grisen riktigt, riktigt ordentligt. Så han blir jättesöt och jättefin. Och så sätter vi honom i någon härlig fåtölj. Jag kan se den här grisen sitta där liksom. Jag kan dra på honom någon sammetsmant eller någonting också. Så han ser riktigt, riktigt tjus ut. Okej, okay. Ser ni den här grisen framför er? Bra, bra att ni har fantasi. Så kan vi fråga oss, vad är det vi har framför oss nu efter det här?
En gris.
En gris. Ja, det är fortfarande bara en gris. Det är bara ett stort fett svin som sitter där i alla fall. Och skulle det plötsligt han får se, eller hon var nu är, se en liten gyttjepöl där någonstans, så skulle den fullständigt glömma bort hur fingren var och bara rusa dit och vältra sig i skiten igen. Så, för det är en gris. Det spelar ingen roll hur mycket vi försöker att putsa på den här grisen och göra den ren, så är det en gris. Eller hur? Jag tänker så här att vi människor, vi försöker med alla möjliga och omöjliga medel förändra oss fixa till oss, göra om oss. Det finns en uppsjö av självhjälpsböcker som talar om för oss att om du gör si eller så, då kommer du att bli annorlunda. Jag såg någon boktitel alldeles nu nyss, Maximera din potential. Jag tyckte själv att det lät lite frestande faktiskt att läsa den här boken. Maximera din potential. Jag menar, wow. Alltså, jag säger inte att det är något fel på de här böckerna. Att det finns säkert saker att lära i de där böckerna. Men det finns så mycket sådana där grejer med liksom stora löften. Ofta så tar de rejält på brutalt. Det finns kurser, det finns allt möjligt man kan gå för att man ska liksom få vara med om den här förändringen. Satsa på dig själv, på det här eller på det här viset. Då kommer du att nå dit du vill. Då kommer du att bli lycklig. Ja. Här hos oss så tror vi faktiskt, här hos oss i vår församling i Vinja och många, många andra med oss, så tror vi att Bibeln har de riktigt viktiga och stora svaret på de riktigt viktiga och stora frågorna. Vi har en barnslig tro faktiskt på att Bibeln är Guds ord. Att det är Gud som har inspirerat människor till att skriva ner hans tankar, som är eviga tankar. Och där så står det någonting som ju man kan tycka är väldigt tråkigt och negativt. Där står att vi alla är syndare. Av födseln är vi alla syndare, står det. Att vi är fallna varelser. Ifrån att vi en gång faktiskt var skapade till Guds avbild, egentligen till någonting alldeles fantastiskt, så är vi fallna och syndiga varelser. Någonting gick snett. Och om vi tänker efter, om vi tittar ut lite sådär ordentligt över vår värld, vad vi ser och idag, så, och tänker på att vi är skapade till Guds avbild, så då förstår vi att det är, någonting har gått snett, eller hur? Det är inte så svårt, man behöver inte vara särskilt djupsinnig för att se och förstå att någonting har gått snett ifrån det här som Gud egentligen skapade oss för från början. Men vi stretar och vi kämpar för att förändra våra omständigheter. Ibland också våra egna liv, det inre. Men det blir många gånger bara precis som med grisen. En ytlig behandling. Efter allt kämpande, kanske åratal, så upptäcker vi att det ändå inte höll riktigt hela vägen. Men ibland kan det bara vara att det händer någonting. En olycka, en förlust eller vad som helst som ibland kan bara rasera fullständigt det vi tycker att vi står stadigt på. Så bara liksom allting bara förändras plötsligt, helt oväntat. Det håller inte ända fram, bara genom en förändring, utan vi är i desperat behov av förvandling. Jag säger det igen. Jag tror att vi är i desperat behov av förvandling. Och vi tror att den förvandlingen finns hos Jesus. Gör vi. Vi är övertygade om att den förvandlingen finns hos Jesus, genom Jesus. Och jag tänkte att vi kommer att stanna lite grann bara i den, grunda någonting lite grann idag inför nästa gång då jag ska tala mera om vad all, den här förvandlingen som Gud vill med våra liv kan innebära och så. Så ska vi stanna till mest idag. Det här med att förstå hela vitsen med Jesus. Alltså, varför är Jesus viktig? Allt det här med att han kom, att han dog på korset, uppstod igen och Jesus i centrum. Och varför just Jesus är det så viktigt? Och han säger att han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig, säger Jesus. Alltså, vad är det här för vits med Jesus egentligen? Och jag tänkte ge en liten grund och en grund till det här behovet av förvandling som vi har. Och jag tänkte på det här med jag skulle säga någonting om Bibeln, om Guds ord, som jag tycker är, när jag satt och tänkte på det, jag tror det var idag, så bara kände jag hur fantastiskt det är egentligen. Att det finns någonstans en källa. Det finns någonstans där vi kan hitta någon slags evig sanning. Som inte är vad ska jag säga, känslig för vad som händer i vår värld och vad vi har för kultur eller vad den är. Jag tänkte bara på värderingar som vi har idag i Sverige. Jag ska inte gå in på några detaljer eller någonting, skulle vi kunna göra någon annan gång, men jag har blivit så uppenbart för mig att bara 50 år tillbaka, 60-talet, så fanns det massor av värderingar i Sverige som man hade officiellt, politiskt korrekt och alla olika grejer som nästan ingen håller med om idag. Alltså på 50 år, och det är ganska kort tid egentligen i historien, så bara plötsligt så förändras värderingar och massa saker hela tiden. Och det som är lite fånigt på något sätt är att många gånger så upplever att Sverige idag, inte minst kanske många politiker och andra, tror på något sätt att vi just i Sverige, vi har kommit fram till de allra bästa värderingarna. Vi har liksom riktigt förstått det här, och vi vill ofta vara världssamvetet. Vi vill liksom exportera våra värderingar ut över hela världen för att vi har liksom hajat det. Men vi har andra värderingar idag än vad vi bara hade för 50 år sedan, på 60-talet. Ja, men hur är de 50 år igen? Vad tycker man och tänker om vad som är rätt och fel då? Och när jag tänkte så bara tänkte jag, wow, tänk, vi har Bibeln, en källa till en evig sanning som inte rubbas av allt det här som förändras hela tiden i vår värld. Jag tycker det är, jag vet att det är förut, men idag blir det sådär helt fantastiskt för mig att vi har det. Okej. Så här skriver då Paulus. Paulus är den, skulle man kunna säga, den största författaren till alla de, till många av de här breven som finns i Nya testamentet. Paulus var jude. Och han resonerar ganska mycket i Romarbrevet om det här med rättfärdighet, om hur man blir rättfärdig och så vidare, och om judarna har någon fördel för att de är judar eller inte och så vidare. Och så ska vi läsa från Romarbrevet 3, 9-10. Så säger han så här, så vad har vi nu kommit fram till? Är vi judar bättre än andra? Nej, inte alls. För jag har redan visat att alla människor utan undantag är syndare, vare sig de är judar eller inte. Det står ju i skriften, ingen människa är skuldfri inför Gud, inte en enda. Och så fortsätter han i vers 23-26. Alla har ju syndat och förlorat gemenskapen med Gud. Jag stannar där lite grann bara innan vi fortsätter där. Alla har ju syndat och förlorat gemenskapen med Gud. Om vi inte, det här kan man ju tycka då är så negativt. Varför ska vi hela tiden prata om att vi är syndare och så vidare? Men om vi inte förstår det, att vi alla är syndare, så kan vi heller aldrig varken uppskatta eller förstå det Jesus gjorde när han kom till jorden, när han dog för oss, när han uppstod. För om vi inte är syndare, då behövde han ju inte ha dött. Då hade han inte behövt ta på sig våra synder. Då skulle vi inte kunna uppskatta det Jesus har gjort. Så därför tror jag det är viktigt. Så fortsätter han. Alla har syndat och förlorat gemenskapen med Gud, han som kan rädda oss. Och sen kommer det positiva nu då. Men nu har han, Gud alltså, gett oss en möjlighet som vi inte förtjänar. Han har visat oss nåd och låtit oss bli skuldfria inför honom genom att låta Jesus Kristus köpa oss fria från vårt slaveri ifrån synden. Gud lät Jesus offra sitt blod och ta straffet för våra synder, för att alla som tror ska få förlåtelse. Gud ville genom detta visa hur fullständigt god och rättvis han är. I sitt stora tålamod lät han straffet vänta för de synder som människor begick för länge sedan. Och nu i vår egen tid lät han Jesus dö och ta vårt straff. Ja, Gud visade sin godhet genom att låta oss bli skuldfria inför honom om vi tror på Jesus. Vi nämnde förra gången att det finns så mycket andlighet i vår tid. Man kan tycka ibland då att det här med att fler och fler börjar att slänga bort det här med andligt. Vi har ju, man kan ju bara hålla fast vid det vi ser, det synliga och vetenskap och allting sånt där. Men på något sätt så är det ju ändå så att det bara växer. Den här andligheten, det andliga sökandet. Och mycket finns i det som vi kallar för New Age. Då kan man säga att fördelen med en sån slags andlighet, det är ju att jag slipper att bekänna mig som syndare. Det är ju ganska skönt. Slipper jag hålla på att tänka att jag är syndare i den där andligheten. Jag står heller inte ansvarig inför någon. Utan jag står bara mig själv. Jag väljer och vrakar i all den här andligheten för att hitta det som passar mig och som känns gött för mig. Och det här känns bra och så vidare. Jag väljer själv vad som är fel, vad som är rätt, vad som är sant, vad som är lögn. Och det känns ju ganska bra, kan man ju tycka. Slipper man att känna att jag har en skuld eller att jag är syndare och så vidare. Men enligt Bibeln så är ju det här bara en lögn. Om det är så att vi är syndare. Och många gånger har vi som kyrka, känner jag, vi har varit ibland kanske otydliga med det här till och med inom kyrkan. Och kanske ibland gett människor en falsk trygghet att allting är väl. Jag menar, jag har ju skärpt till mig lite grann i livet och sådär. Och så går jag till kyrkan på söndagar och sådär. Så det är väl bra så. Och så blir det lite förändring. Men det blir aldrig någon förvandling. Och jag tror det är viktigt att vi förstår att vi aldrig kan behaga Gud med lite förändring. Vi blir aldrig rättfärdiga hur mycket vi än förändrar oss i egen kraft. Så den förändring, för vi började prata förra gången om att vi behöver förändring. Den förändring vi behöver är ju den förändringen som för oss in och öppnar upp för den förvandling som Gud vill ge till oss. Och förvandling är ingenting som vi själva kan göra. Vi kan inte förvandla oss själva. Vi kan förändra oss själva, men vi kan inte förvandla oss själva. Utan det är bara Gud som kan göra det. Vi ska se lite mer vad Paulus säger. Vi ska gå till Romarbrevet 7, 18-25. För här förklarar Paulus exakt hur det ligger till med oss människor. Då säger han så här. Och då ska vi veta att Paulus, han har varit en väldigt, väldigt präktig jude. Som har liksom verkligen varit suverän på att hålla stort sett allt i lagen. Och varit så där ytligt sett i alla fall väldigt, väldigt duktig och präktig och from och fin. Så säger han, jag vet att det i mig själv, det vill säga i min syndiga natur, inte finns något gott. Jag vill göra det som är rätt, men jag klarar det inte. Allt det goda jag bestämt mig för att göra förblir ogjort. Och allt det onda jag vill undvika, det gör jag i alla fall. Så om jag nu ständigt handlar fel, är det alltså inte min egen vilja som styr mig, utan synden som bor i mig. Det tycks finnas en slags ofrånkomlig regel som säger att jag ständigt måste handla fel, trots att jag vill göra det som är rätt. Av hela mitt hjärta instämmer jag i allt som står i Guds lag. Men en annan lag styr min kropp och mina handlingar. Denna syndens lag som finns inom mig krigar mot mitt eget förnuft och gör mig till sin fånge. Här låter ju lite hopplöst på något sätt. Det här är från Levande Bibeln, om ni undrar, ni som läser Bibeln mycket kanske inte känner igen formuleringen, men det är från Levande Bibeln. Men när jag läste det här och något så kom jag på, och jag kom på en alldeles speciell situation, men jag kom på hur många gånger människor som inte alls känner Gud, som inte alls har tänkt i de banorna att man vill leva för Gud eller tro på Jesus eller sådär. Men så har man ändå, när man börjar samtala om saker och ting, och de ofta så har människor frågat mig, antingen arbetskamrater eller den tid jag körde taxi, och så här, när man börjar prata om att man är en kristen och sådär, så börjar de fråga om så här, ni tycker sådär och ni tycker sådär om olika saker. Hur man ska leva, kanske moraliskt och så vidare. Och så upptäcker man att de håller ju med många gånger. Att ja, egentligen är ju det bästa. Och jag minns så väl en gång, jag körde en lördagkväll, var det säkert fredag eller lördagkväll när jag körde taxi. Så hade jag tre tjejer, kanske 25-årsåldern i baksätet i taxin. såna här riktiga partybrudar. Man skulle ut och festa och sådär. Och jag har ingen aning om hur det kom. Så det minns jag inte hur vi kom in på. Men på något sätt så kom vi in på att jag var en kristen. Jag tror att det började med att jag nämnde någonting om att jag var gift. Och att jag berättade hur länge jag hade varit gift. Och sen kom vi in på, och då blev det någonting att jag var kristen, trodde på Gud. Och då började de fråga mer och det här med sex och sex för äktenskap och sånt där. Och jag berättade liksom vad jag tyckte och trodde och vad Bibeln säger och så vidare. Så där. Och då bara plötsligt så en av de här tjejerna bara utbrist och sa: åh, det är precis så man skulle vilja leva. Alltså, det är så det skulle vara. Så hon bara liksom bara, jag vet inte, hon var lite på lyst också så här, så hon var så här, jättefrimodig. Men det kom så spontant från henne. Ja, men det är ju så. Det är så man skulle vilja att det var. Det var så häftigt på något sätt att hon bara plötsligt bara så spontant. Och jag kommer att tänka på det när Paulus säger det. Av hela mitt hjärta instämmer jag i allt som står i Guds lag. Men en annan lag styr min kropp och mina handlingar i alla fall. Denna syndens lag som finns inom mig krigar mot mitt eget förnuft och gör mig till fånge. Och hon sa ju inte liksom mer, men det var som att när hon hade sagt detta så var det som att, men det går ju inte. Det funkar inte. Liksom. Och jag tror att det är jättemånga människor som känner så. Man har ideal många gånger. Jag tror att det kan vara det där samvetet jag tror att Gud har skapat oss med. Att det finns hos många människor någon slags ideal och någon slags känsla för vad som egentligen vore rätt. Men det finns ingen kraft, det finns inte det där att man orkar att ta tag i det, orkar leva efter det. Åh, det är ju så det egentligen skulle vara. Men och det är liksom precis det Paulus säger här. Paulus som till och med har tagit emot Jesus, men upplever ändå, kanske han gjorde det speciellt i början, att hur det är ett krig inom en. Att vi är syndare. Det är en kraft inom oss som drar oss någonstans dit vi kanske egentligen inte vill. Vi kan fortsätta där. Jag stackars människa, vem kan rädda mig? Han låter lite uppgiven här, Paulus. Så att min kropp och mina handlingar inte leder mig till döden. Och då till slut en evig död. Men så säger Paulus: jag tackar Gud för att det finns ett svar. Så kommer det. Jesus Kristus vår Herre kan rädda mig. Annars skulle jag ha fortsatt att med mitt förnuft hålla fast vid Guds lag. Men medan jag i min mänskliga natur var slav under syndens lag. Vad Paulus säger att det finns en räddning. Att ta emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Att erkänna att jag är en syndare. Och att ta emot förlåtelse för mina synder. Inte bara att jag blir förlåten. Utan vad som händer är att jag får ta emot och leva i Jesu rättfärdighet. Alltså det där fullkomliga som finns bara hos Gud. Och som egentligen också fanns hos oss från början. När vi var skapta till hans avbild. Det får vi gratis när vi tar emot Jesus. Det handlar egentligen om ett helt nytt liv. För det står om frälsningen i Bibeln att till exempel när Paulus talar om dopet. Om när vi sänks ner så säger han att jag dör med Kristus. Jag följer med Jesus in i hans död på korset. Jag dör med Kristus och sen när jag reser mig upp. Jag uppstår till ett nytt liv med Kristus. På ett ställe säger Paulus att nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och på ett annat ställe så säger han också att ni har ju iklätt er Kristus. Vi har klätt på oss, hela vi bara omslutit oss, klätt på oss Jesus Kristus. Och hans fullkomlighet, hans rättfärdighet. Så när Gud vår far ser på oss, så ser han oss som han ser Jesus. Han ser oss fullständigt rättfärdiga. Helt fantastiskt. Faktiskt. Och så har Paulus ett fantastiskt budskap i Romarbrevet. Och det är där vi är. Vi går bara till nästa kapitel 8 från början där. Det säger han så här: de människor som lever i gemenskap med Jesus Kristus blir alltså inte dömda av Gud till att dö. I en annan översättning så säger den att nu finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Det finns ingen skam, ingen skuld och dom längre över oss. Kraften hos Guds ande som ger oss liv i gemenskap med Jesus Kristus har ju gjort oss fria ifrån syndens lag som leder till döden. Den lag som Gud gav oss genom Mose kunde inte rädda oss från synden på grund av vår mänskliga natur. Och därför fick Gud själv gripa in. Han sände sin egen son och lät honom bli lik en syndig människa för att han skulle offra sitt liv och ta straffet för våra synder. Och genom detta miste synden sin makt över vår mänskliga natur. Några rader till det. Därför kan vi nu, precis som Guds lag kräver, vara skuldfria inför Gud. Om vi istället för att styras av vår mänskliga natur låter Guds ande styra oss. De som styrs av sin mänskliga natur tänker på sånt som tillfredsställer den mänskliga naturen. Men de som styrs av Guds ande tänker på sånt som tillfredsställer Gud. De som styrs av Guds ande tänker på sånt som tillfredsställer Gud. Det är fantastiskt. Och Guds tankar, om Guds tankar får styra oss leder det till liv och frid. Så när vi låter oss styras av Gud så har vi liksom Guds favör över oss. Om du står vad jag menar med det. Hans välbehag brukar vi säga. Vilar över oss. Han är nöjd. Han bara ser på oss med behag. Inte för att vi själva i vår egen kraft har lyckats att bli så perfekta och jättebra. Men för att vi har låtit oss förvandlas. Vi har låtit oss. Ja, vi har tagit emot Jesus och låtit han bli våran rättfärdighet. När vi tror. Så den första förvandling som överhuvudtaget sker, och det var därför jag ville lägga det här som en grund till när vi fortsätter att prata om förvandling. Den första förvandlingen som överhuvudtaget sker, det är ju när vi i tro tar emot Jesus. När vi tror att han har dött för våra synder, att han har uppstått från de döda. När vi bekänner honom som Herre i våra liv. Då händer det som Bibeln talar om, att vi föds på nytt. Och det är ett under som sker, det är ingenting vi kan göra. Ett under som sker ifrån Guds sida. Ett under, det första av undren i förvandlingsprocessen som Gud vill att vi sen ska leva med. Hela vårt liv, det är som är fantastiskt, sen får vi fortsätta. Och förvandlas och förvandlas och förvandlas. Och det ska vi prata lite mer om nästa söndag. Vad det innebär. Vad Gud har tänkt. Det här hände överallt. Efter att Jesus hade farit i himlen och lärjungarna gick ut. Och nådde faktiskt hela den dåtid kända världen. De gick ut överallt och predikade evangelium, startade församlingar överallt. Så säger Paulus så här i Kolosserbrevet 1:5-6: ni har ju ett hopp om att Gud till slut ska rädda er för evigt. Och det hoppet har ni haft ända sedan ni fick höra det sanna budskapet om Jesus. Detta budskap nådde er och sprids nu över hela världen. Och så säger han: överallt förvandlade människor på samma sätt som ni blev förvandlade. Den dag ni fick höra det och förstod att Gud i sin godhet verkligen förlåter oss våra synder. Jag tycker det är så härligt att se det där. Överallt förvandlade människor. Överallt i hela världen förvandlade människor. Här har vi ju egentligen två val som jag ser det. Antingen så tror jag inte på den här boken som vi läser, Bibeln. Det är mycket trevligare att tänka, som man gör inom mycket annan andlighet, att någonstans inom mig själv så finns det där goda. Bara jag tränger tillräckligt djupt, om jag liksom hittar sätt att tränga in i mitt allra innersta, kanske genom yoga eller någonting, så ska jag nog liksom hitta det där och så blir det bra. Det var det skönast, kan man ju tycka. För då krävs ingen omvändelse, ingen förlåtelse behöver man, ingen att göra räkenskap inför. ingen som säger vad som är rätt eller fel, utan det avgör jag själv. Men om Bibeln är sann, om Bibelns budskap är sant, så spelar det egentligen ingen roll hur det känns, hur jag känner det, vad som känns rätt, utan då spelar ju roll vad som är rätt, vad som är sanning. Det är det som är det viktiga, eller hur? Frågan är då, letar jag efter sanningen? Oavsett om den i vissa skenen skulle kunna vara obekväm, eller letar jag bara egentligen efter ett sätt att känna mig tillfredsställd på? Personligen så letar jag hellre efter sanningen, även om den skulle kosta en del ibland. Så känner jag att sanningen, jag tror att Gud är sanning. Jag tror att budskapet om vem Jesus är sanningen. Och jag tycker att den är en fantastisk sanning. Helt fantastisk sanning. Hur fantastiskt är det inte att få bli förenad med den Gud som har skapat hela universum, och som skapade oss människor till sin avbild, med ett fantastiskt och härligt syfte. Att få bli förenad med honom. Och vi ska fortsätta nästa gång och prata om hur vi kan förvandlas och varför vi ska förvandlas mer och mer, och vad vi ska förvandlas till och så vidare. Det finns mycket spännande att se på det. Och det jag skulle vilja utmana oss idag, vi som är här, är att bara tänka på det här, liksom, har jag tagit det här första steget till pånyttfödelse? Har jag bjudit in Jesus till min Herre och fått del av hans ande? Och även om jag har det, kan det ibland vara bra att tänka till på det där. Ja, jag har ju gjort det. Jag har ju faktiskt sagt det en gång. Jag har tagit steg. Jag har omvänt mig. Jag kan säga att jag har någonting som jag kan säga, det gamla ligger bakom mig. Någonting nytt har hänt i mitt liv. En liten utmaning till oss alla. Kanske att du behöver en bekräftelse på att det är så idag. Någon slags bekräftelse från Gud att det är så du har det i ditt liv. Eller att vi behöver ta det där steget och säga: Jesus, nu får du bli min Herre.